Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle inte jag kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu parasol. Jag har bytt till goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska sitta där och snurra lite, det är bra för mig. Jag som blir så lätt rasslig. Ska snurra runt lite där. Bra för barnen också.
Det kommer
också
bli så mysigt. Och en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så här lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja,
ja. Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen. Ja. Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Välkomna till podden Inte din morsa.
Varmt välkomna. Här sitter vi med Moa. Och vi sitter med en av ägarna. Vi säger man så?
Ja, det gör man.
Till fantastiska vandrarhemmet Torgåsgården.
Det stämmer.
Ja.
Vi är på vår årliga sportlovsresa.
Vi har gjort en skidresa med våra barn tillsammans sen urminnes tider. Nej, men nästan varje år faktiskt sen vi lärde känna varandra har vi försökt komma iväg.
Och det är konstigt att det alltid är någon som är ungefär lika stor som någon var då när vi började.
Ja, det är lite samma om det hela veckan. Ja. Man bara, är det här en déjà vu? Men det är det tydligen inte.
En skräckfilm.
Nej, det är det inte heller.
Nej, det är underbart faktiskt.
Nej, det är, vi landar ju alltid i det att det är så härligt. Ja. Att det kommer iväg på denna lilla skidtripp.
Ja. Just för att det finns ingenting som gör att man hamnar med en bubbla, en fjällsemester tycker jag.
Mm.
Jag vet inte om det är berget som jag ska gadda in här på farmen.
Men det här är så kul, vi är ju på vandrarhem och det är första gången vi testar det. Vi kan ju liksom bara ge en liten utvärdering, för vi har ju testat liksom all inclusive, hotellliv,
hus
har vi haft, ja. Ja, men vi har liksom testat alla typer av boenden och allt har ju sin charm, men vandra hem alltså, vi måste slå ett slag för det.
Väldigt smärtfritt kan vi säga.
Väldigt smärtfritt. Och, alltså, så här, Moa, kan vi inte reda lite i begreppen? Vad är skillnaden på ett vandra hem och till exempel då ett ordinärt hotell?
Det skulle jag säga är att man har tillgång till kök. Mm. Så man kan laga sin egen frukost och sin egen mat. Det är inte så att det kanske står en hotellfrukost eller så uppdukat, utan man sköter sig själv. Man har tillgång till allrum, tv-rum, spel, leksaker och som hos oss då, en utsida där man kan vara utomhus och leka också. Så här och så åka pulka och sommaren. Så där kanske man kan spela boll eller lite så. Så det blir lite som, ja, men lite som mer som att vara i en stuga fast man har sitt eget rum. Och så har man gemensamma utrymmen där andra liksom.
Mm. Genialiskt, för våra behov. Vi har ju aldrig riktigt värderat våra behov. Alltså,
nej, men vi har ju aldrig riktigt tänkt liksom längre än näsan räcker tyvärr. Och
min det här, större linje.
Nej, men det här passar oss så bra. Ja. Och det är också så kul. Vi har ju varit här samtidigt som ett grabbgäng.
Ja.
Ett gäng pappor med sina barn. Vilket är roligt att man liksom bara så här snickelsnackar loss med
många som bor på vandrarhem. Jag har bott på många olika vandrarhem, mycket på grund av Jenny Engström som jobbar på STF, som du också känner.
Mm.
Att det finns så otroligt många, nu måste jag använda uttrycket pärlor.
Mm.
Som en tant. Nej, men jag tror att när man ser bilden av ett vandrarhem så blir det väldigt lätt att det är så här, ja, ett vandrarhem och där är det bara farbröder med små fiskarmössor och liksom tanter i foträtta skor. Men man måste bara skrapa bort den bilden. Det finns alla sorters vandrarhem. Jag har varit på ställen i Skåne som är så här top notch, typ boutiquehotell. Mm. Jag har varit i fjällen, det är så här, tre rätters middag och massa urval av viner. Här är det så här. Alltså, det är inte längre så att en bild är en vandrare som ska upp på berget i tre dagar med typ någon torkad fisk.
Nej.
Torkad.
Ja, men förr så tror jag också många hade bilden av så här, man ska städa sitt rum och man ska med sig sina sängkläder och det är så helylle och där står man med sin torftiga havregrynsgröt på morgonen liksom, och det ska vara så billigt, så billigt och liksom idag är det liksom mer en, ja, men det är ju en mångfald på vandrarhem idag och STF har ju en sån bredd av boenden också och jag tror att man ska nog våga lite mer besöka alla de här platserna för det har liksom ett mervärde. Ett annat mervärde för gästen när den kommer, vill jag tro. Och, ja.
Vi valde ju Torghusgården därför att det här också ligger liksom mitt emellan massor med grejer som vi ville göra här. Du vill åka Vasaloppet.
Det vill jag.
Ja, det ville du. Du ville faktiskt det.
Ja, det
och du gjorde det.
Ja, det gjorde jag.
Ja, helt otroligt.
Ja.
Och,
det pratar vi mer om sen.
Det pratar vi mer om. För att som ni alla vet, ni som lyssnar slaviskt på oss, så är ju 2024 året av 12 äventyr en liten... Vad ska man säga att det är? Det är liksom, det är en radda event som vi har bestämt för att picka upp våra egna liv. Lite som en bucket list fast liksom lite low key och lättillgängliga äventyr. Och vår sponsor är ju Didriksson. Och det var ditt Vasalopp och mitt påhejande Min support.
Ditt stark,
var, ditt starka stöd.
Tack. Det var du som fick mig i mål, älskling.
Ja, verkligen.
Märkte du vad irriterad jag var när du ringde? Jag bara, det är 5 kilometer kvar. Först ringde jag oss igen. Ja. Du vet, ska snacka lite skönt. När man bara är så här, du vet, har 5 kilometer kvar och vill, ja, men typ skrika bara för att man har sånt i benen. Ah, hur går det, mamma? Starkt. Vet, som att han skulle ta liksom en kopp te här på, liksom, på vandrarhemmet. Och så precis när jag lagt på, jag bara, 5 kilometer kvar. Då ringer du så här, hej, hej, hur går det? Jag är jätteglad för ni är ju inte med mig.
Nej, vi är inte inne i din kamp.
Nej, ni tycker så här, vad roligt, vad roligt hon har där borta.
Men jag förstår inte heller din lusta för att göra saker som inte är roliga.
Ja, men det är inte det att jag inte tycker att det är roligt. Men sista biten, då är man liksom ganska fokuserad. Det är väldigt roligt när man åker Vasaloppet. Det börjar så här, god dag på sig, och man tar bilder med gubbar, det är blåbärshoppa och bulla, sista liksom, sista anhalten när man då ska få någon bulla och blåbärshoppa, då är det bara såhär, nej tack, det är bra, jag kör bara nu typ. Ingen säger någonting. Någon är såhär, någon norrman som du var igår, förrgår,
var fortfarande glad.
Ja, såhär, akkurat det är jag som sponsrar med det här, ja, krämerna som står här på dig. Jag bara, jag bryr, liksom, jaha, okej, tack så jättemycket. Vi åker fram och tillbaka om varandra, skulle småsnacka lite, jag säger, jag är inte intresserad, jag ska i mål bara. Ja, sen blev jag glad igen. Jag var glad fram till när jag var 5 kilometer kvar, när moddet kom. Har du åkt Vasalopp, Moa?
Nej, jag gör mitt Vasalopp här i huset varje år. Jag har så mycket Vasaloppsåkare, så jag jobbar 24/7 när jag har Vasaloppsåkare. Så dels så tror jag faktiskt att jag går 9 mil bara på och tar hand om gäster de dagarna. Och sen så skulle det skulle vara helt omöjligt. För då skulle jag inte kunna ta hand om er och alla andra som är liksom. Och det är ju mitt första prio liksom. Så den här veckan så är det sportlovsgäster och Vasaloppsgäster 100%.
Vad är det, liksom, vad ska jag säga, vad är ditt profession? Har du någon utbildning eller har du tänkt att det skulle bli någonting? För nu är du ju liksom vandrarhemsägarinna med allt vad det innebär.
Nej, men alltså jag har ingen... Jag har jobbat med turism och jag har jobbat med gäster och service i jättemånga år. Och tyckte att det var fantastiskt roligt. Och precis så där kanske lite samma sak, att jag måste ha ett yrke, jag måste ha en yrkesroll. Så jag började plugga till lärare och jobbade lite som lärare. Och så lite olika anledningar så passade inte riktigt det. Och så också den där bilden som man har av sig själv, som kanske de människorna du pratar om också har, att men det här är jag. Vi hade ju en gård och vi hade djur och vi pluggade och vi jobbade, och det var liksom den här drömmen som vi hade jagat liksom. Men så hade vi helt plötsligt den, och så bara inser vi att det här är liksom inte livet. Vi gör bara någonting som vi har tänkt att vi ska göra. Men det vi gör är ju att vi jobbar tok mycket. Vi jobbar så mycket, och vi håller på att renovera det här, ursäkta mig, jävla huset. Så när det är klart, då har vi inga barn som bor hemma längre. Då sitter vi själva på alla de här 100-tals kvadratmeterna och den här megagården. Men då har vi pluggat och så kommer vi sitta på lån och bara sitta med jobb, och vi bara blir bittrare och bittrare, både liksom mot varandra och hela situationen. Så det var ju någonstans där, och så lite andra saker som hände som bara såhär, nej, nu gör vi någonting annat. Och framförallt, det finns 2 saker det inte blir mer av. Det är tid och det är mark på jorden. Eller alltså så. Så nu ser vi till att vi har tid. För pengar finns det. Det går alltid att jobba. Det går alltid att jobba. Missförstå mig rätt. Men alltså det går liksom. Men tid, det får vi inte mer av. Så då beslöt vi oss på lite vinst och förlust att köpa det här stället. Och vi hade ingen erfarenhet av att driva ett företag. Ingen av oss egen företagare sen förr. Utan vi kände bara att, men det får ju liksom bära eller brista. Och också så hade någon inställning om att, eller tänkt så att, om vi kör det här på 80%. Ja, men fast om vi misslyckas och vi har kört det på 80%, då vet vi inte om vi kunde lyckats. Nej. Så vi måste ju köra 100%. Så vi sa ju upp oss bägge två. Och vi såg ju till att vi sålde hus, vi sålde ju rubbet. Så vi hade ju i princip inga utgifter mer än det här. Och det här gick ju, när vi köpte det då, Torgåsgården gick ju mer eller mindre runt av sig själv, även om det inte var några lysande siffror. Så gick det ändå. Och sen har vi bara så här supersakta jobbat oss uppåt. Och jag har utbildat mig till fjällledare och skogsguide. Och jobbar mycket med grupper. Jag liksom älskar att organisera, älskar fixa, älskar få folk att känna sig välkomna. Och liksom så här. Och vi har sagt att det här stället ska vara hållbart. Det ska vara hållbart ekonomiskt, det ska vara hållbart tidsmässigt. Det ska vara liksom... Det ska vara hållbart så att det är roligt för oss. Så nej, allt är inte så här sprojlans nytt och så. Men vi kör lite åt gången, vi liksom... Ja, men vi kommer dit sakta men säkert liksom. Och vi har tid över. För vi älskar ju att vara utomhus, det är liksom våran grej då. Min man älskar att åka snowboard. Jag äger ju det här ihop med honom. Och skateboard. Och jag älskar att jaga och fiska och gå på tur och vara i skogen. Och bara styra mina egna dagar. Och det kan man göra när man äger någonting själv.
Mm.
Man kan ju alltid driva någonting och så tjäna ännu mer pengar. Och tjäna ännu mer pengar. Och det är såklart jättebra och viktigt med pengar. Men någonstans har väl vi också insett att det här med hållbarhet. Ja, men då måste vi komma till nivå. Och så kanske man faktiskt måste tacka nej till någonting. Mm. Fast man kunde fått mer pengar. Och det där är ju jättesvårt.
Mm.
Men att hitta nivån för att vi ska ha ett drägligt liv med våra barn medan de är små.
Vi lägger inte
Roma för president.
Men så nu var det liksom en lång utläggning, men ja, det är vad vi har gjort då.
Mm. Ja. Men lite storytelling om dig då. Ni har två söner som bor här.
Mm.
De är 11 och
14.
14.
Mm.
Och din man då, och ni träffades i Norge.
Ja,
precis.
Trysil.
Precis. Och du kommer från Karlskrona. Karlskrona.
Ja.
Och du har liksom ingen egentligen, du är inte uppväxt med, liksom, med ripahanden eller du, med skidor. Nu var jag såhär, nej.
Ingen jakt, inget friluftsliv på det sättet. Mm. Utan det har jag lärt mig som vuxen för att det var något jag ville.
Mm. Det var något du kände.
Vad hade du den drömmen? Vad fick du den liksom längtan ifrån?
Ja, men alltså... Jag är lite uppväxt ute hos min morbror ute i skärgården och det var ju väldigt fritt och sådär. Men sen är jag ju som en stadstjej från början. Mm. Men har alltid älskat friheten. Och just den här, på norska har man ett så fruktansvärt bra ord som heter mästrings... Att man liksom, att man mästrar någonting, förstår ni?
Mm.
Som övning ger mäster eller övning ger färdighet.
Mm.
Och den känslan när man klarar någonting som man inte visste att man kanske skulle klara. Eller ja, men man tar jägarexamen eller man klarar att tälta på ställen man inte trodde. Eller går, man klarar att navigera eller man så här, ja, men man hittar svamp.
Mm.
Alltså det där är så här liksom lite ursprungligt så som jag tror kanske vi människor så här går långt tillbaka. Men det är så vansinnigt tillfredsställande.
Mm.
Och ju mer jag gör det där, desto mer vill jag göra det där. Och det blir liksom som en drog. Jag bara liksom kan inte låta vara. Jag måste bara...
Måste gå upp och göra flugsvampsragu.
Ja, precis. Precis, så.
Jag fattar. Uh-huh. Och jag tror att ibland kan man tänka att det är så långt borta. Att man ska anmäla sig till någonting som på pappret ser ut. Så där kommer jag aldrig klara av. Men det klarar man ju av. För att det gjorde vi ju bara för några hundra år sedan. Var vi tvungna att klara av det för att överleva.
Och friluftsliv ska ju inte vara svårt.
Nej.
Och ett... Alltså, jag tror man ska sänka tröskeln väldigt mycket.
Det har vi pratat om.
Mm. Mm. För mig, både här med våra gäster och i mitt eget. Det var ju inte så att jag bara vaknade en morgon och tog jägarexamen och bara, wow, nu är jag Rambo. Det är ju inte så. Utan man börjar ju med det lilla. Och det lilla är mer än nog.
Mm.
För att göra någonting litet är ju bättre än att inte göra någonting alls.
Mm.
Alltså, jag är firm believer av att man liksom tar en kaffekopp, sitter i solen, hör en fågel kvittra.
Ja.
Det är friluftsliv.
Ja,
men det är det. För det handlar om att connecta med omgivningen.
Ja.
Få en liten paus från vardagen eller bruset och suset i storstaden liksom. Det behöver inte vara något avancerat. Det behöver inte vara dyra kläder, det behöver inte vara Kungsleden. Utan...
Jag vet inte, det blir som att gå... Alltså det är klart, vi kan förstå att det kanske är vackrare än att gå liksom i skogen hos kreativitet. Men det är väl, man ska väl gå?
En
pilgrimsvandring, tänker du?
Tänker på när du vandrade i Thailand. Du och din kompis och såhär, flip-flops. Mm. Det kanske inte är att rekommendera.
Det var inte att rekommendera. Nej. Inte heller att ha legat på en strand i 3 månader och druckit bärs. Jag kan säga att min kondition, det var liksom... Det, men jag har aldrig varit i sämre skick. Men jag klarade det. Men det
här... Är det på
men det är väl liksom lite det vi har landat i. När man får koka ner livets höjdpunkter så handlar det väldigt mycket om precis det du är inne på.
Mm.
Att bara komma ut och bara göra någonting härligt och någonting storslaget. Och det kommer man ju faktiskt verkligen åt när man åker norröver. Ja. Det är också som du, om man liksom får definiera vad en fjällsemester gör för en, så är det ju den här bubblan.
Mm.
Du gillar bubblor, jag gillar bubblor, vi älskar att vara i bubblan tillsammans. Men sen också att vi har barn som har ganska olika behov.
Mm.
Och det kan man få till här.
Mm.
För att det finns någonting för allt, och det måste jag säga med vandrarhemslivet. Att här, det är väldigt lätt att liksom tillfredsställa alla viljor och allas behov på ett utomordentligt sätt. Tonåringarna vill gå och sova. till 10 liksom. Och de små vaknar vid 7. Man kan käka frukost i omgångar. Det är liksom, man kan åka hem med dem som tröttnar och som är blöta och som kanske inte är så här, vill liksom åka skidor.
Jag tycker ändå den största fördelen tycker jag är, det är också den där känslan av att man inte behöver liksom göra sig till. Ja, ursäkta, ursäkta, akta barn där. Så liksom blir det konflikter redan när man ska gå in på ett hotell. För att då vet man att det där inte kommer få att de ska liksom låta eller
springa runt.
Nej, eller här är det så här, ja, alla kan få vara lite sig själva för en stund. Ja, men inom vissa gränser. Det fattar jag också. Och det blir väldigt trevligt. Alla hamnar ungefär på samma nivå, fast ingen har med varandra att göra. Och sen så åker man ifrån och säger, hej, kul att träffas.
Ja.
Jag hänger med det, vi behöver inte byta nummer eller liksom rejva eller hångla eller någonting.
Men det blir ändå fina möten.
Otroligt härliga möten. Så att, vi kan väl berätta lite om hur det ser ut här på Torgåsgården.
Det här är ju ett gammalt missionshus, eller hur?
Ja, bönehus från 1883. Som byggdes i och med liksom den tiden när, alltså den frikyrkliga tiden som var i slutet på 1800-talet. Liksom.
När det ens blev lagligt.
Ja, men precis. Mm. Så vi har ju, det här kallas ju då för det gamla bönehuset. Och så är det gamla liksom, vad heter det, IOGT-NTO ligger tvärs över.
Ja,
liksom.
Precis,
det
är som nykterhetsrörelsen och ja, de jobbade ju lite i samklang.
Ja. Mm. Och sen så drevs det här, det höll ju på att förfalla och sen köpte KFUM detta. Så det är de som har gjort liksom rumsindelningen och byggt till kök och sånt, för det fanns ju inte från början då.
Och det är väldigt mysigt här. Det är liksom våningssängar. Nu sitter vi inne i ett fyrbäddsrum.
Mm.
Supermysigt. Och fräscht, för det, du sa ju det, så, nej, men det ska vara fräscht. Och det här är inte ett vandrarhem dit man behöver släppa med sig egna lakan. Det tycker jag är väldigt skönt, för att det tar plats. Och det är liksom, nej, men det är så skönt faktiskt att slippa
gidra
med det. Det är tillräckligt med det.
Och...
Så du har ju satsat hårt på att det ska vara fräscht och rent. Och det, så är det ju inte på alla vandrarhem, kan jag säga. När man har kommit utomlands framförallt, så är man ju såhär, aha, vad är det här? Okej, okay. Det är ett rått hål jag hamnat i Thailand.
Kackelacka vän.
Men det här är ju superfräscht och väldigt fint. Du har verkligen pyntat och gjort gulligt här.
Tack, ja, vi vill att det ska kännas som, ja, men så här, man hälsar på kusinerna i stugan. Lite den känslan.
Ja, men det är lite den känslan. Och supermysigt hängrum där uppe. Våra barn är ju där och spelade kort och Uno här hela förmiddagen.
Gigantiskt. Alltså jag måste fråga dig off camera sen var de där gigantiska sofforna kommer ifrån.
Det ska du få.
Och sen utsidan är också väldigt...
Det är älven. Vad heter den här älven här nere?
Det är då Västerdalälven som är inne utanför. Och sen har vi ju vår egen sjö. Alltså det heter ju Kärn här, men det är ju en sjö som heter Morsjön i trädgården. Det är ju fantastiskt.
Så fint. Och då vill jag ju också fråga dig, Mor, för jag vet ju att ni erbjuder ju inte bara liksom detta vandrahem dit man kan komma och bara boka rum via nätet, supersmidigt, utan ni har ju också massa äventyr.
Ja.
Just dessa liksom lättillgängliga äventyr som man kan boka in sig på. Allt ifrån vandring med liksom snöskor till att pilka till, berätta mer.
Ja, ja, men precis.
Kan du ta i säsong för säsong?
Absolut.
Ja, så vet man
om man ska komma tillbaka. Ja, men precis. Nej, men om vi börjar med sommar igen, då är det ju liksom vandring. Och igen, det ska vara lätt. Vi väljer platser med omsorg så att alla ska kunna följa med och försöka anpassa det. Och anpassa det efter den, alltså den gruppen eller de personerna som vill följa med. Det är mycket fika, det är mycket vackra vyer, det är mycket så här. Här är det inga extrema grejer, utan här är det liksom komma ut, läsa grunderna, ha någon som man kan ställa lite frågor till och känna sig trygg och bekväm och sådär. Så sommaren är mycket vandring, och vi har även lite så här där vi vandrar längs gamla fäbodstigar och berättar lokal historia och folktro. Det finns ju ganska mycket spännande här om jättar och troll och sånt där. Så det försöker vi hålla vid liv. Det är ju en viktig del av lokalhistorien här uppe. Och sen så på hösten så fortsätter det ju liksom, det är ju vandring sommar och höst liksom, kan man säga. Och på vintern så erbjuder vi ju då fiske, isfiske, på lite olika sjöar. Här finns ju flera hundra sjöar att fiska på i området liksom. Det är ju ett fantastiskt mecka för fiske här uppe. Och så snöskovandring såklart. Och sen kan man också, både sommar och vinter, så tar vi ofta med oss våran fjällhund Snö då, som hänger med ut. Som
han är så fin. Mm. Alltså herregud, gå in på min Instagram ska ni se fina Snö, som är en draghund.
Ja, en slädhund, precis. Mm. Så han är med och bär fikat åt gästerna.
Mm. Mm.
Sen kan vi hitta på massa aktiviteter åt gästerna lite efter vad de frågar om.
Okej, okay, så de som tänker så här, ja, jag vill faktiskt inte leva mitt liv alla ekorrhjulet, men det är kanske för sent nu, det är så dyrt och pengar. Nej, ja, jag var nöjd så här nu. Det är också bra. Vad skulle du vilja säga till dem? Vad har du själv för mål och drömmar med det här stället? Eller du och din man kanske man får säga då.
Han kan få hänga med på ett hörn. Det är snällt.
Och lite fallgropar också, som jag sa till dem. Och så jag bara, då köpte du 4 draghundar.
Ja, jag köpte ju 6 till och med.
Ja, 6, ja. Men gud, man bara ser en sån där som är bara så här.
Du vill inte veta antal ton mat man köper när man har så mycket hundar.
Jo, det kan verkligen.
Det är inte billigt.
Nej.
Men kände du lite så som jag också kan bli, man kan dras med i saker. Man känner att nu ska allting bli så otroligt stort och härligt och erbjudandigt direkt.
Alltså jag har ju så mycket det i min hjärna. Mm. Jag har ju liksom, jag är som popcorn i huvudet liksom.
Mm.
Då är det bra att vara gift med en som så här, kanske stoppa några utav grejerna.
Mm.
Men mycket av mina det är ju, om jag får säga det själv, väldigt bra.
Mm.
Men alltså, ja, men det man liksom, det vi har liksom lyckats hamna i, det är så här att vi försöker lägga en plan. För jag hittar ju på massa tokiga grejer och tycker att, ja, mycket bra idéer. Att vi provade på en 3-årsperiod.
Mm, det är bra.
Ja, men vi provade på en 3-årsperiod. Så de här gickarna för exempel som jag har nu, de hade varit så här, vi provar i 3 år och sen måste vi ta ett beslut. Ska vi fortsätta med det här eller ska vi inte fortsätta med det här? För allting har ju ett slut. Alltså vare sig man vill eller inte. Det här projektet Torgåsgården, det har ju också ett slut någon gång. Men jag tänker, vi är liksom överens om att livet är ett äventyr. Vi sitter inte fast på den här platsen med det här huset, med den här verksamheten. Just nu passar det oss jättebra. Och vi tar det 3 år max åt gången. Och sen så ska vi utvärdera. Just nu har vi sagt, för eftersom vi har barn, klart de ska få gå klart skolan här och liksom ha en trygg punkt och växa upp och sådär. Men alltså, tänk vad roligt att göra det här någon annanstans. Med all den, liksom, all den erfarenheten man har.
Mm.
Jag sitter ju och drömmer hela tiden om nya projekt. Det är ju liksom, min hjärna är ju nästan inte här. Det är ju det som är det värsta. Jag kan relatera lite till dig, Ann, med det här att man bara, ja, det vill jag göra, det vill jag göra.
Svårt att leva i nuet.
Ja, men precis. Och då är det bra att ha de här perioderna. Man bara säger, ja, fast det här är bestämt för 3 år. Så då kan jag liksom vila i den tanken.
Superbra
bra
idé.
Tips.
Ja, jag har en kompis till mig som också, hon och hennes man jobbar i 5-årsplaner.
Mm.
Och det är liksom, det är lite så samma tänk. Nej, men jag blev liksom, de berättade om det, jag bara, va? Kan man tänka så? Ja, smart, det kan man verkligen. Det är jättesmart att man faktiskt såhär, för, och 3 år är ju ännu skönare. För, och har man en idé som man vill förverkliga, den kommer att flyga inom 3 år.
Mm.
Eller så kommer den visa sig vara liksom svår
precis,
att ro i hand.
Precis.
Så 3 år är faktiskt en urbra, gud vilket bra entreprenörstips.
Det funkar också bra liksom i familjen i stort.
Mm. Ah.
Alltså, man nu vill prova någonting, alltså man kanske vill prova att plugga eller byta jobb eller alltså alla de här grejerna man gör som familj eller ja, enhet, vilken enhet man nu än befinner sig i liksom, tänker jag.
Och det är också lättare att vara ett team då, att den andra inte flyger iväg åt ena hållet och man själv åt andra hållet. Så här, det här är den cirkeln vi har nu, Circle of Trust, de närmaste 3 åren. Ja. Så här, då är det både upp till oss att dela på den.
Precis.
Mm.
Men vad är det som jobbigt att leva så här? För det, jag förstår vad jag menar, det är en frihet, men det är också, om ni ska någonstans, det är så här, 6 galna hundar, 19 glada gäster. Alltså det är inte bara så här, nu sticker vi till Paris och dricker bubbel.
Nej, så är det inte.
Nej.
Nej, allt har ju en baksida, allt har ett pris. Och det får man ju också vara lite medveten om och ställa in sig på. Jag älskar ju att ha gäster på gården.
Mm.
Och sen ibland kan jag bli så här, men gud, jag vill inte se en människa.
Mm.
Alltså jag älskar mina gäster, jag älskar att ni är här. Mm. Men ibland kan man bli så här, ge mig en stuga eller någonstans där jag inte
kan inte se någon.
Så att jag, så baksidan är ju det att vi har ju alltid, vi bor ju på gården.
Mm.
Och det är för att så, det här, du kan inte driva ett sånt här ställe och inte vara här.
Nej.
Sen behöver inte jag sitta och titta på er när ni ligger och sover, men jag måste ju vara i närheten, förstår ni vad jag menar?
Mm.
Det kan hända något, ett brandlarm kan gå eller vad som helst liksom. Ja. Så man är ju alltid i närheten. Så det är väl baksidan, att man jobbar alltid men man är också alltid ledig. Mm. Så det gäller ju att lära sig att sätta gränser. Var går mina gränser? Liksom var...
Vi bara, så. Har ni bakplåtspapper? Igår.
Finns det tändstickor? Just det.
Har du vantar också? Känslösa kvinnor från Stockholm.
Nej, jo, jag vet. Men det är också väldigt lätt. Det, när det är så välkomnande att man är så här...
Men jag blir ju glad. Ja, men, nej, du ska inte be om ursäkt. För jag blir glad.
Har du tändstickor?
Ja, men jag
tycker... Köp tändstickor.
Ja, men jag blir glad för att jag tänker att det visar ju också att ni känner er hemma. Mm. Att ni vill fråga mig. Att ni känner... Det, ja, men det är ju ändå liksom ett förtroende. Alltså så. Så
det gör mig ingenting. Du är väl på gränslösa kvinnor från Stockholm.
Glada flickor. Du får
ghost
oss hur mycket du vill.
Ja, men gud, jag har inte tänkt på det. Ja.
Men det är ingen fara. Och sen är jag ju inställd på att nu vet ju jag att nu är det vinter. Ni, som jag sa precis innan, det är Vasalopp, det är sportlov. Mm. Nu kör vi hjärnet här liksom. Men sen någon gång i maj... Mm. Då ska jag stänga och så ska jag gå ut på mina turskidor på fjället, på Skagen, och gör jag mig en soffa i en solgrop, och så ska jag njuta av att höra riperna ligga och kuttra i snön, och så ska jag vara själv.
Ah. Vi kommer vara där också, men vi ligger lågt.
Vi ska inte störa månen. Men det var precis min enda fråga. Liksom, vad gör du? Alltså, du som har en smart treårstanke, men har du också en struktur för hur du ska återhämta dig i ett sånt tempo? Och det verkar du ju ha.
Ja, för att alltså, jag ställer ju in mig. Jag vet ju, nu har vi drivit det här i 6 eller 7 år. Lite osäker, spelar inte så stor roll. Men jag vet ju, och sen med några år pandemi i mitten ska tillägga, som var jättekonstiga som ny företagare. Men jag ser ju en rytm i året. Jag ser ju, vet ju ungefär, alltså alla kan räkna ut när det är sportlov. Alla kan räkna ut när det är alltså så. Mm. Sen igen, det här liksom att ja, vi skulle kunna öppet på höstlovet och köra värsta grejen här. Mm. Men vi har bestämt att höstlovet är för vår familj. Mm. Mm. Då är vi lediga, då gör vi något helt annat. Då är det återhämtning för oss som familj liksom.
Gud, så att man, svårt.
Ja, men det där måste man, alltså, och det har ju också varit väldigt svårt. Det tog ju många år för oss att förstå att det här måste vi planera nu. Nu planerar vi att vi är lediga höstlovet. Annars, det finns ingen bortre stopp. Om man är sån som person, att man är man egen, för det första, överlever man som egen företagare, då är man inte en stillasittande person.
Nej.
Överlever man som företagare, då vill man alltid jobba. Och det finns ingen bortre gräns på hur mycket man kan jobba. Nej. Så då måste man liksom redan nu så här, ja men, det här är min tid. Mm. Nu sätter jag stopp liksom. Nu vill jag, den här veckan eller den här helgen eller vad det nu är liksom.
Jag tror att det är sjukt många som lyssnar, för det vet jag, alltså, om jag har gjort en liten minigallup i min bekantskapskrets, så är just att starta typ ett pensionat, ett vandrar med ett hotell.
Ja.
Det är en superstor dröm för väldigt många. Vad har du liksom för, vad skulle du säga, vad finns det för fallgropar? Alltså, vi pratade lite om baksidan mer, att det liksom du aldrig är riktigt ledig, men finns det några sådana grejer som du absolut inte hade kunnat tänka dig? Så, jaha, det här med så här kontroller, hälsostyrelser, brandlarm, ventilation, alltså såna där grejer.
Sjukman.
Sjukman.
Ja, nej, men det är lite det du säger. Det är väldigt mycket pappersarbete.
Mm.
Alltså det är extremt mycket pappersarbete som är min mans starka sida. Mm. Så lämnar vi mycket på honom.
Gud,
vad
bra.
Så struktur i hur man jobbar. Man har det man är bra och dålig på. Jo, nu vet jag en jättebra grej man ska tänka sig för. Man ska hitta sitt segment.
Ja, det är smart.
Ja, alltså vi skulle ju ponera att vi skulle renovera det här, göra det till en lodge. Ni vet, vi har älgar på väggarna, vi har rutiga golv och vi har fluffiga fåtöljer. Nu har vi fluffiga fåtöljer, men ni förstår vad jag menar.
Mm.
Alltså en helt annan style.
Mm.
Vi säger att jag skulle renovera det här för x antal miljoner. Då skulle jag konkurrera med massa andra hotell här uppe plötsligt. Och jag skulle inte vara ett vandrarhem länge och jag skulle inte kunna ta de priserna.
Nej.
Som jag tar när jag är här.
Mm.
Och det är inte fel.
Nej.
Men det är inte det vi har valt att vara.
Nej.
Vi har valt att vara det här.
Mm.
Och då gäller det att man håller sig till det segmentet man har bestämt sig. Alltså både inredningsmässigt men också ekonomiskt och prismässigt gentemot gästerna och vilken produkt man har. Så att man är väldigt tydlig med det här är min produkt.
Mm.
Och sen så ska man aldrig titta på vad någon annan gör.
Nej.
För det hjälper ingenting. Så gör det du tror på och satsa på det. Bry dig inte om vad någon annan gör. Och ha koll på ditt segment.
Smart.
Mycket smart. En liten djävulens advokat och lite minikini-brasklapp. Det där tycker jag är ett jättebra råd, men att liksom inte snegla på andra. Hur kan man vara så, för ibland kan jag träffa människor, innovatörer och kreativa människor som liksom in i kaklet bara så här, det var det här jag trodde på, det var det här jag trodde. Man bara säger, ja men nu sitter du ensam här och typ i skogen och ingen är kvar och din fru har lämnat, du har sålt ditt hus för att liksom, du trodde så himla mycket på det här. Det är väl det som också fördelar att köpa någonting som redan är lite inarbetat, om man inte vill liksom, älskar att starta från grunden och har massa miljoner hit och dit, att så här, okej, vi kollar lite, så här är det, här, det här stället passar oss. Sen kommer vi liksom
modifiera det. Ja. Ja, precis, för så gjorde ju vi här. Ja. Det var ju ett vandrahem, men det var ju inte i det skicket och det drevs ju inte på det sättet som vi tycker att man ska ta hand om gäster.
Mm. Nej.
Så vi har ju gjort ett existerande vandrahem till vårat vandrahem.
Mm.
Mm.
Och är det viktigt att hålla sig väl med bygdens människor? Det tycker man har mycket så här skräckhistorier. Det här är ju inte en liten ort, men det, människorna är ju ändå i en liten ort.
Ja, det är viktigt. Här är man, antingen så är man härifrån eller så är man bortifrån.
Mm.
Det är liksom epitetet på människorna
som bor. Är ni fortfarande bortifrån?
Vi är fortfarande bortifrån.
Men barnen, är de härifrån? Eller krävs det fler generationer?
Ja, det tror jag. Om man inte gifter in sig i en familj.
Mm.
Men det ska sägas att alla är otroligt vänliga. Alltså, folk är snälla. Och jag tror att folk tycker det är roligt att någon tar ett ställe som har stått lite övergivet och där skylten har hängt lite på sned och det har behövt målas om. Och gjort någonting utav det.
Mm.
Sen så är det fortfarande folk som kommer och säger så här, jag såg att ni hade folk det här om dagen. Ja, vi har folk hela tiden hos oss. Men...
Alltså, grattis, det kom grattis, två personer två det här året.
Ja.
Men, ja, men gud
vad, ja, det är mycket att balansera.
Ja, det är det, det, är det. Oavsett när man bor på en liten ort. Alltså ni får tänka att vi har 9 mil till Mora. Där har vi sjukhus. Det är klart att vi har vårdcentral på vintern i uppe i Sälen och så. Men alltså, alla våra affärer som vi behöver ligger ju i Mora. Det är 9 mil bort.
Mm.
Det är klart att vi har en järnhandel. Och liksom, det finns på vintern finns det butik och så här. Men om man behöver något på en söndag och saker är stängt mitt i sommaren. Mm. Då lär du fråga din granne.
Ja. Och det är då... det. Eller baka barkbröd.
Eller baka barkbröd om man
det ska bli min.
Nej, speciellt det. Oh my god. Nej, men gud vad det är så inspirerande att komma hit och man blir så här svinsugen på att bara säga upp sitt liv. Och...
Det blir vi alltid, men det kanske det blir vi gör det.
Det är så vi är bara.
Vi skriver på här. Skambud.
Ja, men superstort tack Moa för att du gästade Inte din morsa.
Tack för att jag fick vara med och tack för att ni har varit hos oss och hälsat på. Alltså, ni är ju helt underbara att ha på besök.
Superskoj. Tack.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape.
And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Äventyr, som vi är vår hashtag det här året. Det är ju ett fantastiskt underbart samarbete vi har med företaget Didriksson. Detta outdoor-märke som 1913 började i Grundsund med den här familjen Didriksson då, som började experimentera med regnkläder till fiskarna.
Ja.
Och nu har de liksom vuxit sedan 1913 då lavinartat, och nu så har de liksom mycket större segment då, som de har. Skidkläderna vi har på oss nu, outdoorkläder, du använder ju ditt när du rider.
Gud ja, alltså världens bästa. Och det är en, faktiskt den mest sålda jackan. Det är alltså Didrikssons Frida. Och den finns i alla möjliga färger, allt från röd till kaki till svart. Och det här är en vattentät, den är vindtät.
Alltså lindgrön har jag, eller
ja, det är
lindgrön kan
jag säga. Ja, det är den ju, lite såhär kaki lindgrön, alltså superhärlig. Otroligt många facetterad jacka som jag har både när jag rider och promenerar mina hundar. Och jag är liksom svårt beroende av den. Men sen har de ju också mycket annat. Jag har ju en pufferkappa som jag har haft.
Som
jag är besatt av. Alltså den är så skön. Den väger typ 30 gram. Nej, men den är så lätt. Så att det, nej, men det känns som att man inte har någonting på kroppen. Jag har ju väldigt svårt för tunga jackor. Mm. Och den här är, och så är en skitsnyggt skärp i midjan.
Väldigt snygg den. Och det här företaget som vi jobbar med det här året, deras liksom främsta uppgift och deras mål är att göra kvalitativa, prisvärda kläder som gör att vi som kvinnor, män, barn och individer och familjer ska träffas mer outdoor. Och de har ju sin lilla
Together Outside är deras slogan. Och det älskar vi. Och det är det
här outside.
Ja, och att det är ett lättillgängligt äventyr. Att alla bara ska kunna ge sig ut. Nu med Didriksson är man aldrig liksom kall. Man är aldrig fuktig, man är aldrig blöt. Det är bara så härligt. Man kan ge sig ut i vilket väder som helst.
Ja, och jag har ju verkligen utnyttjat deras vokabulär, eller bara säga, deras sortiment den här veckan. Jag åkte Vasaloppet i deras liksom lite
mellanlager.
Precis, mellanlager. Jag älskar dem. På snoren idag när de skulle åka, flytta tillbaka dem. Jag har haft flis, jag har åkt i min puffer, liksom lite jacka, jag har haft mina skidkläder, jag har haft mina underställ, och även barnen. Det är så här, det finns ingen, ja. Det
finns inte ett plagg som inte liksom täcker de behov man har. Nej. Jag gillar också att de har alltså gjort, jag har på mig en skiddress, ett par brallor och en jacka som inte bara är en skaljacka. För jag tycker ofta så här, när man ska köpa skidkläder så är det bara en skaljacka. För de tänker sig att alla är galna idioter som bara kör och blir svettiga. Men mammor som har sexåringar, de står ganska mycket. Alltså man står och väntar in en liten kotte, man står i en liten lyftkö, man får liksom så här hoppa av en lyft när de ramlar. Man, det är inte alls samma röj på åkningen som när man var 25. Så deras skidsätt är fodrat, så att man är aldrig kall, och samtidigt så andas det. Så jävla skönt, aldrig haft ett bättre skidsätt. Tack Didriksson för att ni är med oss. I vått och torrt.
Nej, men vi kan väl prata om lite förutfattade meningar i fjälla.
Kan vi göra?
Idag såg jag ett annat kulturellt inslag och kunde först inte registrera det. Så det blev liksom en stirrfight, och sen så bara vaknade jag till liv. För att det är så otroligt ovanligt med andra kulturer än ur svennebanana. Med lite stash.
Det är extremt homogent.
Alltså, jag tycker att det här är så svårt att se det här då, ska man säga, det kulturella. För jag förstår att vi kommer från en tradition, liksom vi som bor i länder med fjäll. Norge, de är liksom, både Norge och Danmark har ju varit usla på integration. Norge tog in 3,5 liksom invandrare per år under många år. Nej, men liksom, det har varit katastrof på många sätt liksom. Att det är så här, ja, vi har vårt fjäll och vi har vår nationalitet och vi har, och där ska vi tillsammans vara. Och så kommer man från ett annat land med kanske andra förutsättningar. Ingen snö kan väl vara den stora.
Mm.
Berg finns det på många ställen, men just det finns ingen snö.
Mm.
Och jag kan tänka mig att det är liksom väldigt svårt att akklimatisera sig och komma från till exempel något land, Syrien eller Afrika. Och sen så kanske man är så här 25-30 år och så säger man så här, nu ska du upp och frysa arslet av dig och lära dig åka skidor när du blir vuxen. För att
det och betala ganska mycket pengar dessutom.
Väldigt mycket pengar, en halv års lön. Och det här med att försöka lära sig vissa saker när man blir äldre, det funkar ju bra. Paddel till exempel, det verkar funka väldigt bra.
Men det verkar vara svårare med slalom.
Men slalom, det är någonting Bambi på hal is. Och det pratar ju bara om oss, någon som är min son som är 21, som är jätteduktig på skidor. Han bara, för några år sedan så bestämde mig för att jag inte skulle vara så himla respektfull mot berget längre. Jag skulle liksom våga vara vän med berget.
Mm.
Det är ju det att man liksom, helt plötsligt kommer någon kulle och sen är det en liten sten. Och sen är det liksom flatlight som man sen missar. Så, wow. Man måste ha väldigt mycket respekt för fjället.
Mm.
Men att lära sig det när man blir äldre, det är ju en skrattfest.
Alltså, det är, fan vad det är en skrattfest.
Alperna.
Att se vuxna människor.
Nu var det i Alperna.
Ja, nej, men det är den roligaste skidåkarkategorin. Det är så här, människor som har lyckats skrapa ihop en ansenlig mängd kapital.
Exit.
Och alltså bli det man kallar för nyrika exit. Ja. Men som inte då kanske kommer från pengar. Det vill säga inte har fått lära sig åka skidor. Nu menar inte jag att alla som håller på med skidsemestrar är täta. För så är det inte riktigt.
Nej.
I Sverige. Vi har liksom en folklig skidrörelse.
Mm.
Verkligen. Men det är mest människor som bor här uppe. Som håller på med att liksom åka efter jobbet och åka skidor och så. Men för att ta sig liksom ner från de södra delarna av Sverige för att åka upp och åka skidor, det, liksom, det krävs lite grann både pengar och vilja och lust.
Mm.
Så det är många helt enkelt som växer upp och aldrig har åkt skidor. Och sen så när man då har tjänat ihop sin första mille, då är det dags.
Mm.
Då ska man liksom upp där.
Mm.
Och blaska med afterski och så.
I franska skidkläder för 25 000.
Och jag och Micke var i Courchevel. Men det var det roligaste. Så här, ryssar som på riktigt aldrig hade stått på ett par skidor.
Mm.
Och som i Courchevel inte heller gjorde det. De bara knäppte på sig. Det var ett hotell vi bodde på. Som, där du inte ens behövde sitta på dina egna pjäxor. Utan det stod en liten porträ och hjälpte dig att knäppa pjäxorna. Och sätta på dig skidorna. Och sen fick du åka så här flakt till en gondol. Och sen i gondolen så åkte du bara raka spåret upp. Till en toppstuga. För att dricka lite champagne och äta ostron. Och sen åkte du ner med dina skidor med gondolen. För att komma hem igen. Så du åkte inte ens skidor. De behövde liksom inte ens förnedra sig ner på backen.
Vilken nation såhär. Så why vet, do my people get fat?
Också såhär. Du vet, så roliga skidkläder. Alltid någon såhär liten som du hade spottat. Super tight liksom.
Lilla skärpet.
Overall med lilla skärpet.
Och
ofta såhär vitt. Och fräscht och liksom så här
som krage, alltså fluff.
Som att man går runt
en rysk räv. Nej, det är för roligt.
Roligt, roligt.
Och jag tycker någon som är väldigt bussig på det, det var Julia Fransén. Bobos Bobos
Bingos.
Bobo Bingo, ja. Bingo Rimers flickvän. Hon var ju med när de var i Alperna för några år sedan. Och mig vetligen, jag tror att hon sa det, hade nästan aldrig stått på ett par skidor.
Mm.
Men hon var ju hot as hell.
Jajamän.
Och jag ser just den där långa benen i de här åtsittande. Får jag säga lite ryska
outfiten?
Ja, lite gräddvit sådär. Och sen det där klassiska skärpet som ska vara med prickange över i. Och sen det där långa håret, så det dyra, stora liksom, skidglasögon. Och sen lite lunch liksom. Och sen när hon skulle åka iväg så var det bara så här. Då var det en sällskapsresan. Det var så här, oj, vad han
vuxna
var
människor som plogar sig ner och så här liksom måste hålla balansen och ut armarna. Det är väldigt, det är gulligt och roligt.
Det är gulligt och
mycket lyteskomik av det.
Ja, och det är så här, det är någonting. Jag tror att det handlar om att när man är på en afterski på en större ort, vi säger Åre, Sälen på vissa ställen, men mycket kanske i Alperna. Då är det att då får man vara evigt ung. Då får man vara 19 igen och det kan liksom stå, det är ganska demokratiskt. Man dricker bärs, man stampar med de där liksom pjäxorna och det är så här, det är lite svett och det är lite skägg och det blir ganska, även om det raggas en mass, så känns det ändå ganska könsneutralt.
Har du legat med någon alperna? Har du raggat alperna?
Det kan ha varit en eller annan. Det kan ha varit. Jag ska göra skibum, men då tror man gjorde.
Jag menar inte att det skulle vara något.
Ja, det är gjort,
men trött på dejten. Jag tycker ändå det är intressant att det liksom är ändå ett litet festtillhåll och raggarstråk liksom.
Ja,
raggarum.
Precis, men, men jag, när jag har varit i Alperna,
till singla.
Verkligen, att man, man står där, man har inget smink eller det, man hade lite mascara så har de liksom det runnit bort. Man är ganska röd i ansiktet, förhoppningsvis lite solbränd. Man luktar lite svett, man har liksom underställningströja som ändå kanske är lite välkomnande mot tuttisarna. Och så är man ett tjejgäng och så kommer in ett killgäng. Mm. Och så dras det lite tjotta och det är lite bärs. Det är liksom så otroligt upplagt.
Mm, det är det.
För det är också en kamouflage. Det är ett alibi att man har pjäxor och stora tröjor och är lite svettig. På beachen blir det mer så här, här går jag med min lätt tjejkans bikini. Och du har en liten... liten tangabyxa där med
Tarsen
med noppedoni som slaskar fram. Oj, nu blir den lite pigg. Alltså det blir en annan förväntning. Här ska man, här låtsas man ju som så här, här står vi sjunger glad
och bullarna.
Ja, och så kommer det in någon så här mäklarblickar från några norrmän och sen så står det och dansar på bordet och någon ramlar ner och sen ska vi ha efterfest. Det är liksom, det är en snygg kuliss.
Mm.
Och det är lätt att komma undan om man nu kanske vill snea. Nej men du fattar vad jag menar. Det är ju världens bästa. Det är såhär horder av män och kvinnor som är packade och typ lite slut i kroppen.
Ja, och som du var inne på igår också. Det är ju någonting med dopaminet. Alltså att åka skidor utöver den här alpina åkningen. Alltså den sätter ju onekligen fart på dopaminet. Det är ju därför man är så jävla skönt trött på kvällen och man, det känns ju som att man typ har såhär gjort ett dagsverk i faru.
Nu är man värd.
Man är värd och man ska liksom, man vill äta, man vill dricka och sen vill man så här däcka och så sover man som en jävla stock i 9 timmar och man drömmer så skönt och så vaknar man upp. Så det är något väldigt ångestbefriat med det här livet. Och jag tror faktiskt, ska man koka ner till någonting så handlar det väldigt mycket om att man är fysisk på sätt. För det, jag tänkte på det just de här dagarna att så här, nu är ju foxen självgående i backen.
Ja.
Det lossnade. Första dagen här, men alltså så här, sista, vi var ju uppe i Trillevallen i vintras, eller i julas. Och sista dagen där så kunde han liksom åka liften själv. Men nu har han lärt sig att svänga. Och nu är det så här, det är over and out med att jag ska släpa på honom, lyfta honom. Fy fan vad det är jobbigt. Och där tänker jag så här, vi måste ge varandra någon typ av medalj faktiskt för att vi har gjort det. För mina barn har vägrat skidskola. Och jag har lärt dem. Jag har lärt dem att ploga, jag har lärt dem, jag har så här lyft dem upp i liftar, jag har lärt dem åka knapplift, jag har lärt dem åka denna ankarlift och sittlift och nu har vi också åkt gondol och liksom tagit dem ner för berg och upp för berg. Alltså allt det där, det är jävligt fysiskt tungt att göra det.
Vi har varit så duktiga.
Ja,
high five.
High five.
Men jag tänker om vi hade börjat nu så hade det ändå varit stor skillnad. Jag kommer ihåg när jag började med de små. Då var det så här, komma fram. Gå ut och prova skidor. Och så 3 liksom galna typ knattefnatt och chatte typ på ladd som låg på golvet. En man som var ointresserad. Och det är den här paniken att bara få ut dem ur backen. Och Ilo som hade med sin dator. Just och sen som bara stack. Och Dante var typ 1 år gammal. Och Nanook var sur och ville liksom tycka att jag hade tvingat honom till fjällen. Så där fick jag så här stålen sätta mig alltså. Och det var liksom, det är sånt otroligt mål bara, vad som helst, mina 2 uttryck, vad som helst men inte bitter. Och så vad som helst men inte liksom svika mina barn med skidåkningen. Det är också en självisk grej, för att jag vet att det är något jag förhoppningsvis tar i 3 kommer kunna göra med dem
resten av livet.
Precis. Och det var ju någonting som du spottade, trendspottade eller åldersspottade idag, att så här, okej, vi fattar, de här familjerna som liksom käkar någorlunda bra, håller sig lite fräschör, liksom håller kroppen i någorlunda liksom icke-trindighet, och då kan man umgås med morfar och mormor och farfar. Och jag tänker, något som också är så här ganska flagrant när man ser här, att det är många kanske äldre liksom farfar eller morfar, kanske man har skilt sig eller frugan har dött tidigare.
Ja, men det är ganska genialt att man kan umgås över generationsgränser. Och jag ser också framför mig att det här är någonting jag kommer kunna göra med mina pojkar for life. Alltså så här, de kommer alltid vilja följa med mamma på en liten skidresa.
Ja.
Alltid. De kommer aldrig banga på det. Men sen kände jag mig också lite sorgsen när vi satt på den där våffelstugan. För då kom det in liksom, ja men både igår så kom det in en så här familj. Mormor och morfar med sina två döttrar och döttrarnas killar. Eller män då, de kanske var gifta. Och små bebisar. Så mormor liksom tar den ena bebisen, morfar tar den andra. Och sen drar de iväg och åker skidor. Paren liksom. Och så sitter de i någon liksom en, på en härligt fik liksom, med bebisarna i en timma. Så jävlar, man bara, har jag någonsin fått göra det där?
Nej.
Svar nej. Och nej. Liksom, och
jag frågade dig idag. Fena på skidor?
Nej, men hon var å andra sidan en fena på barnvakten. Men hon var ju liksom, det var också en tung grej för henne att göra som ensam mormor. Hon hade ju ingen morfar då, förstår du? Hon hade ju ingen man. Utan då skulle hon, och så hade hon ju en kass kropp och hon hade KOL och hon hade en liksom hjärt, ja men hade opererat sin hjärtklaff, så hon kunde absolut inte hålla på med massa tunga lyft och sånt där. Det gick ju liksom inte. Släpa en unge upp för en backe i en pulka, det var liksom absolut inte läge. Då fick hon ju andnöd och hjärtsvikt och så här. Men jag kände det, jag bara jävlar. Då blev jag ännu mer stolt över oss. För jag frågade om din pappa Göran, var han bra på skidor? Du bara, men det var någon gång där i Ramundberg.
Ja, men han är alltid åkt liksom,
the last walk of Göran Söderlund när magen blev för stor liksom.
Och det var också så himla sorgligt tyckte jag. För att han kom upp där och åkte någon buss med Brisan och kom bort sig, det var rakt nedstängd igen. Ja men det var förvirrat och det skulle ligga svin och han skulle ha något eget rum och ja, hade man inte fixat för honom, han tyckte liksom aldrig att det var fixat. Och sen eget rum så tänkte jag så, gud vad mysigt, då kanske han kan åka med oss igen. Men då var han så här, jag kan inte, nej jag liksom, jag har inte den fysiken, stadigheten mer så att jag kan åka skidor. Så men ska vi inte hyra längdskidor till det, för han har ju alltid åkt längd som en galen människa. Men det var ju då när mamma i fjäte var under sydde den här lilla legendariska snoppkåpan.
Vad? Nej, vad? Snoppkåpa. Fjäter i bålen.
Det här är Lillos och Sonitas roliga stankedom.
Nu måste du dela med dig. Det var
familjen Boxers kombination också till fjäll. Tog över Torgsgården. Nej, men han var tvungen. Han hade mycket små egenheter för sig. Och han ville ta ett morgondopp varje morgon. Det var mycket viktigt. Men det blev jobbigt med att ta med sig de här olika handdukarna och morgonrockarna. Det blev för mycket, va? Så då fick mamma sy. Jag tyckte på sy. Som en liten, vad ska man säga? Hon fick köpa bader, liksom handdukstyg som var lite mer stretch.
Okej.
Sy på då. Ja, men som en liten, tänkte en thailändsk sarong. Fast det var då en liten knapp i sig som han lätt och kunde trä över. Så han snabbt kunde ta upp och ner och sen så upp i badet och sen dra på sig sina minisarong. Den var ner till halva låret då. Så det var en, som en liten kort,
liten kort
damkjol. Så då var det åtgärdat. Sen var det vinter och då ville han ju väldigt gärna åka längd. Då gjorde han ju liksom, ja, hela tiden. Och då var det ju väldigt kallt väldigt ofta där uppe i fjätervården. Och vilket gjorde att det blev lite orolig. Alla blev lite oroliga från de där kronjuvelerna. Den prinskarven som blev dinglade. Så han kom ofta på, han ville också ha tight. Han umgick så mycket med Gunde Svan.
Han ville ha förträckt.
Ja, han ville ha en sån klassisk liksom, när han kände att han...
Han var sportslig.
Ja, precis. Så den satt ju där med stigande mage. Som en jättebaby liksom. Men det var ingen problem.
Sparkdräkt.
Och så den där påsen då som liksom höll på att förfrysa vid många tillfällen. Så då fick mamma för hand ta från sin kaninpäls.
Jaha.
En liten det skarvades. Och så fick hon sy. Det var inga stora bitar som behövde skäras av, utan det kunde döljas. Jag ser den framför mig, den är som en liten
En pungpåse.
En liten pungpåse av kanin med liten skinn. Så fick han då stoppa ner den och stoppa i kalsongerna så kan han ge sig.
Men det är så otroligt kärleksfullt av din mamma nu.
Ja.
Skulle du någonsin få för dig? Men nu ska jag virka en pungpåse till dig, Mattis. Den ser kall ut. Alltså, vad fan är grejen? Det är så under av omtänksamhet.
Ja, men det som jag också tänker, det gjorde ju båda mina föräldrar mot varandra. Liksom sådana små tokens of love. Men jag tror att det också var enklare då. För det fanns så många saker som man behövde ha hjälp med. Mm. Men sen fanns det inte så mycket mer. Alltså förstår jag, men det fanns inte så mycket utbud. Det var inte såhär, då spelade jag på av med brudarna. Sen ska jag åka till London. Ja, och sen, så det var såhär, ja, de åkte skidor båda två. Och spelade lite tennis. Mamma var också väldigt liksom duktig med bollar och sådär. Och sen liksom, det var, utbudet var i deras lilla värld. Lite som Moa berättade om.
Mm.
Men det var liksom under en liten treårsperiod. Du köpte en liten sommarställ och mamma fixade. Då fick ju pappa göra resten. Oklart vad det var. Dricka vin och grilla. Men då var det så här, då köpte de något litet. Så tänkte de, där har vi det här sommarstället. Där har vi liksom... Ja, det kanske inte var det vi hade drömt, men de har inte den ekonomin. Och då fick de bygga till någon liksom liten låda där som de fick hjälp med. Då fick mamma, hon fick sig med och det blästrades och det liksom, hon gjorde allt själv. Och pappa gjorde det andra då.
Vint och grillen. Ja, men jag fattar. Ja.
Ja, och jag kommer ihåg på vintern, då hade mamma sin bruna Saab. Mycket skam inför den. Vi gav några hundra meter innan så ingen skulle se det.
Oj då.
Mm, det var Jönköping och mycket flotta bilar på den tiden.
Mm.
Eller det är det ju nu också. Och då gick pappa upp varje morgon och ställde en sån här värmeaggregat.
Mm.
Som han på något
kupévärme.
Sätt... En liten kupévärme som han då hade ordnat så han kunde ta en liten förlängningssladd där.
Mm.
Med hennes hjälp förmodligen. Så gick han upp då liksom varje morgon klockan 7. Och så att det skulle vara varmt när hon kom ut i bilen.
Så jävla gulligt.
Så jävla gulligt. Mm. Liksom behövs inte mer än så. All I need.
Mm.
En värmare, en kupévärmare.
Ja.
Ja, alltså hela liksom inställningen till.
Ja, men just att man, ja, verkligen. Att man, det här ämnet föranleder mitt kulturtips denna vecka. Den sista resan, som är Filip och Fredriks nya film.
Pappa älskar ju Frankrike. Vi åkte dit varje sommar.
Happy birthday, pappa fyller 49 somrar.
Och det var ju där han var som allra lyckligast. Jag tror att om du hjälper mig att ta ner honom till Frankrike och så ser vi till att han får uppleva allt det där han älskar, då kan han få livsgnistan tillbaka.
Vi åker idag.
Hur ska det gå?
Den handlar ju om Lars Hammar som är Filips pappa. Och Filip har då liksom under ganska lång tid noterat att han verkar vara väldigt deprimerad.
Mm.
Och han tänker inte att det bara handlar om åldrande, utan att det är, liksom, det är en depression som han behöver i stort sett skakas fri från. Någonting måste göras. Och Filip tänker att det enda som liksom kan få honom att vakna till liv, det är att ta med honom till Frankrike.
Han var ju franska lärare.
Ja, franska lärare och älskade Frankrike med liksom en sån brinnande passion som man liksom... Man kan inte förstå det nästan. Det är liksom...
Aldrig sett någon svensk prata franska på det sättet.
Eller? Nej, och det är också väldigt vackert när han är såhär... Denna 80-plus man som ju helt fluently pratar franska med varenda fransos.
Det är hans livspassion, kan
det är hans liv... Ja, verkligen. Det är en väldigt fin film. Alltså, fy fan vad vi grät. Mm. Jag och Micke. Framförallt Micke. Och det jag noterade i den här salongen och i hela tilltaget med den här filmen, det är ju att både Filip och Fredrik är ju så obekväma med åldrandet. Alltså han kan bara inte acceptera att hans pappa inte bara är lite lätt deprimerad. Han är faktiskt lastgammal och går emot the bitter end liksom. Som alla människor över 80 gör. Det händer någonting med vitalitet, med kraft, med styrka. Man kan inte längre liksom åka skidor. Man kan inte längre dansa schottis och liksom skära till en sallad. Alltså vi kommer förlora styrka och...
Det är därför alla människor är deprimerade i väldigt hög
utsträckning. Ja, men det är också här, någonting med att pappan är ganska okej med det här. Han har faktiskt mer slutit fred med det än vad Filip har.
Mm.
Och Filip står ju liksom inte ut med att se någon på liksom livets nedåtgång, eller vad man ska säga.
Kurva nedåt.
Ja, och det är ju någonting som jag tänker att så här, många män är så jävla oförberedda på det. För att jag har ju jobbat i hemtjänsten i 5 år. Jag tycker inte det är dugg sorgligt att se en man som är 85 och inte kan skära en aubergine. Men när Filip då försöker få sin pappa att laga sin favoriträtt ratatouille och inte klarar av att liksom hacka upp en aubergine, alltså Filip håller på att gå sönder då. Han det här är en väldigt stark scen i filmen, och han liksom bara bryter ihop. Han gråter så mycket under hela den här filmens gång. Och då tänker jag så här, ja, det är skitsorgligt såklart, men vad är det han gråter över? Är det att han snart ska förlora honom, eller är det så här, du är inte den här starka som du alltid har varit? Och det är liksom faktiskt mer det senare han verkar gråta över. Att han har varit en sån konstant i Filips liv, som alltid liksom har styrt kosan, den har pigga, energiska, intellektuellt så här, ja, härliga människa som också är väldigt så här tydlig och så här, hela familjens nav på något sätt. Mm. Och nu när han inte är det, så är det som att Filip är liksom lost in fucking space.
Men vet du vad jag också tror det handlar om? Jag som ändå tillbringat några somrar med dem i Beaulieu, nära Nice, där de hyrde under typ 40 års tid.
Beaulieu
hyrde då en lägenhet på andra sidan järnvägen. Som de bodde i.
De är ju där, exakt där. De gör alltså, hela filmen går ut på att Filip tar med honom på samma resa som de gjorde under hela Filips uppväxt. De bilade ner i en orange Peugeot eller Renault. Och sen kommer de ner liksom runt en kurva och till denna lägenhet som faktiskt inte... Också så här, apropå liksom, så här, Svenne Benina, så att man bara säger, nej, men vi gör det ganska enkelt, vi gör det ganska billigt. Jag vill tillbringa liksom mitt sommarlov på Rivieran, men det kan liksom inte kosta 1 miljard. Så det är liksom lite low key och så här, precis vid järnvägen.
Nej, men det är ju inget romantiskt frans. Det är ungefär nej. Som så här, en bättre lägenhet i Tensta. Nej, men lite faktiskt.
Förutom att de har ett helt otroligt hav, men det är liksom inte så här, vi bor på stranden. Ja, men nej. Ni fattar, det ska vara görbart för en lärarfamilj. Och det är det, från Köping. Och
men Lars har ju också alltid varit väldigt alltså det har ju varit en, liksom det stående skämtet att han, alltså glaset är alltid halvtomt. Men han har gjort det med glimten i ögat. Och det liksom, och medan Tina, hon har varit solbränd och stor och liksom peka med hela handen, också lärare. Så jag tror att det som Filip, så som du beskriver, är att nu är inte längre den här, vad ska man säga, mörka livssynen, den är inte längre en fjäderhatten. Det är inte roligt, alltså den är på riktigt helt plötsligt. Och då blir det bara så här helt outhärdligt för honom. Han klarar inte det bara. Det är det värsta som kan hända, liksom ingenting kommer någonting kunna vara värre i livet, tror jag. Att den här liksom underhållande så snabba pappan som liksom river ihop någon liten ratatouille, och att han inte liksom, att han inte vill småtjafsa lite mer. Han bryr sig inte så mycket. När de man älskar inte bryr, liksom att de inte tycker så här, tar saker på 100% allvar.
Nej, men också så här, att gå in döende, alltså vi tänker liksom, och det där minns jag att vi resonerade mycket kring när jag jobbade just på hemtjänst, och jag jobbar ju på äldreboende också, att vissa var så här, in till sista droppet, de ska matas, de får inte dö liksom, de får inte så här, och nu är hon deprimerad, in med SSRI. Man bara, men alltså, hon har bestämt sig för att dö. Och liksom, det är inte så konstigt att man gör det när man är 85 och har jätteont överallt och har bara tänkt att nu är min tid här liksom, att vi har väldigt lite respekt för den åldrade människans liksom faktiskt så här farväl till livet, och att man faktiskt inte kan bibehålla någon jävla vitalitet ända tills man dör knallfall så här, utan för de flesta så är döendet en ganska lång process. Och den är så här, vågar man vara närvarande i den och vågar man ta den för vad den är liksom, så tänker jag att det kan vara liksom lika vackert så. Och jag känner också så här stor sorg över att tänka att jag, alltså det tycker jag är det hemskaste med att mamma dog så ung, att jag inte får ta hand om henne, att jag inte får vara med i hennes liksom långa process mot döden. För det är vad det är, och det kan man tycka låter skitsorgligt, men jag tycker inte det. Jag tycker att mitt arbete på hemtjänsten är ett av de bästa jobben jag har haft, förutom lönen. Men alltså det var så fantastiskt att få vara liksom i människors slutskeden av livet. Mm. För de är liksom så här, de är ju oftast extremt krassa, klara och kärleksfulla. Och sen är man kanske inte vital på det sättet att man så här måste, du måste inte göra något jävla statement av vem du är eller ha någon så här jättestark status eller ID, helt oviktigt. Det viktiga är liksom bara att vara sams med att man går mot the end, så att säga.
Mm.
Väldigt spännande med de som har liksom hamnat i ett accepterande av det och kan så här njuta av det.
Mm. Men jag kommer ihåg, vi pratade om det dagen efter. Mm. Jag kunde inte av olika anledningar komma dit. Men just att du slogs av att det var mycket hulkande, förtvivlade män.
Ja.
Ja.
Alltså, och otroligt många.
Ja.
Det var ju liksom hela så här, hela film och TV-Sverige var ju samlade där.
Grå.
Nej, men det var så här, men vad fan är det som händer? Och jag kan bara tänka mig att det handlar väldigt mycket om att 90% av alla som jobbar i hemtjänsten och på äldreboenden och också orkar hälsa på sina åldrade farbröder, morbröder och så vidare. Det är kvinnor. Och man är bara så här, får jag ge tips till alla män? Börja umgås lite with the elderly people och var inte så jävla rädda för det. Och det är också roligt att Filip har ju släpat med sig Fredrik, som har en ganska oklar roll på den här resan.
Det är bara för att han ska ha någon att typ dyka lite vin med, eller?
Ja, men han säger också så här: nej, du är här för att du ska ge mig support. Jag måste ha dig med. Vilket är väldigt gulligt. Att män, alltså män som har en sån där stark vänskap till varandra, är ju väldigt fint. Jag var mer berörd av det faktiskt. Och att Fredrik förstår hur viktigt det här är för Filip att få göra den här resan och att han bara är en så här bifigur, för det tycker jag, det är
han superhypokondriker, så att
och den är också sjukt rolig, för säga vad man vill liksom om att han har tappat sin vitalitet, men humorn, den finns kvar. Och den är i behåll och den är mer liksom så här urspårad än någonsin, för att när man är gammal så skiter man typ allt, vilket är jätteroligt. Och han, men den är, jag kan varmt rekommendera den här filmen, Den sista resan. Gå bara och se den. För den var...
Det var
så väldigt ovanligt. Ja, det var det var. Man bara, gud, all jävla skit som sänds. Alla jävla actionfilmer, alla jävla serier man sitter och matar. Så bara kommer det någonting sånt här av två män i så här medelåldern som liksom bara älskar sin pappa. Nej, men den är jättefin.
Mm.
Gullig.
För jag gör en sista spaning.
Ja,
för jag. Men jag tänker att den här generationens män, och nu har kommit ut en ny bok om den här liksom svenska mannen som det går åt helvete för, och det, nu har män då den här föreningen gjort någon ny studie, vi ska prata om den nästa gång lite mer, tänkte jag. Att män i mycket större utsträckning är liksom deprimerade när de separerar länge, och att de stannar i konflikt med exet.
Mm.
Ja, men det är oklart varför, men det är som att det är när de ser på något sätt. Mm. Och det finns massa orsaker till det och förklaringar, att de tycker att mammorna ska framstå som perfekta och liksom de får inte komma in i liksom det offentliga familjerummet när de då en gång utkastade.
Mm.
Ja, vi kan, det finns mycket, jag tycker both ways, förstår jag. Men att det kanske handlar om en generation män som inte riktigt vill växa upp och ta ansvar. Och så länge man har då någon i liksom nära en som är äldre och som är då den vuxna, den ansvarsfulla, då kan man ju fortfarande leva i den där chimären eller bubblan som vi pratade om i början av avsnittet. Att man är ung och lovande och liksom, det har blivit lite fel. Man kanske liksom, första frun kanske inte blev så bra. Man kanske ska skaffa något nya barn med nya frun. Det är ingen brådska, för man är ung och lovande.
Mm.
Och sen så inser man sig, vänta nu, om pappa är döende och är så plus 80, då kan inte jag längre vara ung och lovande. Fan, jag är ju 50.
Det måste jag säga också, att jag slogs av när jag såg filmen. Man bara, gud vad gamla Filip och Fredrik har blivit. Mm. För de har ju verkligen varit så här unga grabbar som bara tar femman. Men nej, de är inte unga, de är så här, de är 50.
Ja.
Vad fan är det som pågår?
Ja.
Alex och Sigge är ju också typ 50. Ja. Alltså det är någonting obehagligt hur snabbt det här har gått de senaste 10 åren.
Vi har tänkt med.
Nej, vi har inte tänkt med. Det är fan obehagligt.
Jag har fått dejta 20 gånger, det har du lovat.
Inte alls.
Nej, jag vet, jag vet inte.
Jag försöker få dig upp i din egen ålder.
Det är svårt
för dig. Det är svårt.
Du har utmanat mig nu. Nu ska jag köra på. Nu är
det farfar. Ni skulle bara veta. Det där ska jag säga det. Är en man som jag hade kunnat gå på dejt med för 10 år sedan. Jag förstår inte vad du har emot.
Nej, nej, jag, nej. Jag har inget emot.
Det har du visst. Det.
Nej,
försök inte.
Nej, det är inte jag som har något emot. Det här kommer bli jättebra. Nu måste vi avsluta. Jag måste hämta pojken sådana. De sitter där och är fulla på någon bar.
Det hoppas vi verkligen inte. Hörrni, puss och kram.
Ja.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.